Du, det pratas inte nog om Annika Sörenstam.
Nej, det är mycket det inte pratas nog om, men Annika alltså.
Alltså, Annika Sörenstam.
Ja. Alltså hon är ju, fan, Annika.
Nej men alltså, det, alltså vi snackar, hon har 10 major-vinster.
Va? Ja, det är så ja.
Jajamän.
10 major-vinster.
Hon har 10 major-vinster. Hon har 70 plus
du,
segrar.
Hon önskar att hon hade 11 så hon inte kunde räkna dem på händerna längre.
Ja.
Ja, hon kanske har den kvar och hämtar den.
Ja. Man trodde ju ändå det när hon
men
skulle
fan,
göra comeback.
Det är sjukt ju. 10, ja.
Det, ja, vi snackar
det pratas inte nog om Annikas 10 majorvinster.
Nej. Det alltså 10 majorvinster. Ja. Sen så var ju detta lite kanske före. I synnerhet min tid, den nya skolan var ju inte riktigt med under hennes liksom.
Nej. Jag växte ju upp lite då när hon fick Tubal Blade putten och jag hade samma och alltså det var lite de här alltså jag kommer ihåg det när jag var liten. Ändå slutet på hennes storhetstid kanske var när jag var yngre då.
Ja, precis. Jag tror att det var där liksom 2005 eller något sånt där. Men alltså hon har 72 LPGA-vinster också.
72. Den är fin. Hon har gått på par i vinster.
Ja.
Det är inte många som har gjort det.
Nej, jag kan säga
så här. Det är många som säger så här att man ska gå på sin ålder.
Ja.
Som du är 65 år ska du gå på 65 slag.
Ah.
Men det är torigare att ha gå på par på LPGA Tour vinster 72.
Ja, alltså det är så jäkla sjukt alltså. Och jag tror faktiskt att det var så här om jag inte minns
fan,
helt fel.
Det är sjukt ju faktiskt. Ja, fan vad kul.
Jag tror att hennes lägsta score är 59.
Ja, 59 var hon känd.
Jag tror hon
länge.
Delar den med någon.
Ja, nej, hon har gjort en 59. Det har hon. Hon är med i 59 Club liksom.
Ja.
Det är väl hon och David Duval och det är Jim Furyk gjorde en 58 tror jag. Furyk gjorde en 59 och såg jag faktiskt honom.
Ja.
På treputtan, 2 meter.
På sista hålet?
Nej,
eller?
På typ 17. Ja. Han gick för den, treputtaren. Gjorde en bogey, gjorde en 59. Han gjorde en 59 och gjorde en treputtsbogey från 2 meter. Alltså det hade kunnat vara 2 slag bättre då. Det är ganska häftigt ju.
Ja, det är otroligt. Men bara innan vi rullar av Annika här då. Alltså jag liksom bara en liten sidogrej. Hon har också 17 vinster på Europatouren.
Det är 99 då. Ja, det är sjukt ju.
Men alltså hon blev invald i Hall of Fame.
Ja,
2000. Ja. Hon hade inte tid för hon var ute och spelade Solheim Cup 8 år i rad. Så att 2003 så kunde hon komma och ta emot det. Så.
Men vet du vad jag har hört? Nu ska jag också ta höjd där, inte 100% bekräftat, men det är en snackis golfare jag har hört, att när hon började bli duktig så gick hon och blev 2 på tävlingarna med vilje för att hon var för lite senare att ta emot priserna och sånt där och hålla tacktalan. Så det är sjukt hur en sån människa lyckas gå ut och göra den karriären. Jag tycker det är en jäkla credit till Annika som tar sig förbi den scenskräcken.
Ja, otroligt.
Fan, hennes historia tror jag är cool alltså.
Ja. Bra gjort Annika alltså.
Ja, bra gjort Annika. Nu ska jag ut och starta säsongen här.
Välkomna till Golftugget hörni. Varmt välkomna. Vi sitter idag på fredags fantastiska studio i Sockerbruket i Göteborg. Mitt emot mig har jag Bjällkholm i vanlig ordning.
God dag.
Dags för mig Bjällkholm.
Jo men det är bra, det är bra liksom.
Det känns bra idag.
Det känns riktigt bra idag. Du vet när säsongen börjar närma sig nu.
Ja.
Vi sagt, den kanske redan är här för vissa.
Mm.
Så du vet, man går in i ett annat tänk, jag blir lite mer praktisk och lite mindre teoretisk i huvudet just nu.
Just det.
Ja, kan jag tänka. Men det kanske är skönt att få den balansen lite nu. Men det känns jättebra idag.
Du vet, jag har, nu när jag är så van att ställa den här frågan till dig om hur dagsformen är.
Mm.
Så jag har faktiskt bytt ut och fråga liksom kanske, men hur står det till eller hur är läget på mina kundsamtal?
Mm. Ja.
Mot Hallå, hur är dagsformen?
Ja, ja. Fan vad bra.
Det är alltså rätt uppskattat. Ja,
du har ju, gått iväg från golfbranschen just nu.
Ja,
faktiskt.
Ja, precis, det har jag.
Inte...
Men högst kvar i den.
Ja, högst kvar i den. Ja.
Jajamän. 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 Du, vi har fått in en lyssnarfråga idag.
Mm.
Vem är det som har ställt den, Johan?
Ja, det är Isak Majorga. Ja. Ja, men jag tar höjd för mitt uttal där då. Men i Göteborg heter man ändå Majorga,
va? Majorga.
Majorgen liksom.
Det är underbart.
Ja, han är lite han lyfter på en sten.
Ja. Mm. Vad hittar han där då?
Han vill veta våra värsta golfminnen.
Ja.
Fan, det är ju nästan lite intimt att fråga.
Ja, jag vet inte.
Det är personliga ämnen.
Ja. Ja, jag har rätt, det hände ju närtid. Jag vet inte om jag vågar säga det liksom.
Ja, jag kom inte i bunken på 16.
Liksom. Ja, nej.
Okej,
alltså,
nej, okej.
Jag säger inte vilken klubb det var då.
Nej, det får man inte göra. Okej då.
Men jag stod på sista hålet då. Och så skulle det vara ett inspel mot green då.
Mm.
Kanske så här 160.
Mm.
Ja. Och så, så är ju på hela vänstersidan så är det parkering.
Mm.
Ja.
Mm.
Så jag drog en lite för mig, alltså det blir nästan en hook ju.
Mm.
Ja. Som studsar då på vägen och sen upp på parkeringen.
Mm.
Och sen buff rätt ner på taket på en bil.
Uff, okej.
Okay. Ja, men det blev ju liksom inga skråmer ju.
Nej,
det kollade jag ju.
Du var där och kollade och inspekterade och sådär.
Ja.
Ja. Var det en hugg i magen
ångest,
eller?
Alltså.
Ja, det är det.
Och det är i synnerhet när man har spelat hela säsongen med folk som kanske har 25, du är 30 handikapp.
Mm.
Och så står jag där som citat ska vara, just slutcitat, det lite bättre.
Ja, men den,
och drar upp den på parkeringen.
Mm, den kan hugga du.
Det var tufft.
Ja, shit. Okej. Ja, då börjar jag tänka, min shit vad din var light jämfört med min, kände jag nu.
Ja, jag
är nere och hämtar de här rosenknopparna här som har format mig som golfare. Fan, nu kommer alltså riktigt, jag har ett riktigt, riktigt dåligt minne.
Ja, kör.
Ja, nej men okej, jag lägger ut den. Ja, nej men jag var ju duktig junis liksom.
Ja.
Ja, jag var väl rankad topp i Sverige, så här 13, 14, 15, 16 där ju.
Ja, alltså det var nästan så att jag var starstruck när jag lärde känna dig i början liksom.
Nej men vi var ju tre juniorer.
Hade du spons?
Ja, det hade jag faktiskt. Jag hade två märken. Så jag var ändå runt på reklamskyltar i golfkopparna och sådär. Och grejer. Ja, men det var kul när jag var liten då liksom. Det var minne. Jag pikade tidigt. Så jag gick det ut för. Ja. Nej, men du vet. Jag spelade Skandia Cup. Som det heter. Skandiatoren hette den ju där på den tiden. Det är ju den här toren som går varje vecka på sommaren. Och det är elit och riks och regional och uppe svårighetsgrader. Och man måste vara junior för att spela och så här, va? Sen finns det Skandia Cup. Det är ett enskilt tillfälle. Man tävlar på klubben. De två bästa i varje årsgrupp går vidare. Distriktet, de två bästa i varje årskurs går vidare. Regionen, de två bästa i varje årskurs går vidare till en final då. Som är i en Sverigefinal. Det är de bästa i varje ålder. Så det är liksom ett SM. Och vi spelade Havedal. Jag kanske var 14-15. Spelade Havedal. Tuff bana ju.
Ja.
Ja, ändå. Du vet, de smäller ordning den.
Ja, ja.
Det är skårrapportering var tredje hål med walkie-talkies. Alltid.
Oj.
Ja, det är liksom det är SM kan man säga. Och jag visste att jag var väl rankad två i Sverige då. Jag tänkte, det här är en god chans. Jag tror jag skottade på par första rundan.
Ja.
Ja, då slog jag ju inte driven mer än 180 meter. Eller någonting.
Nej.
Men jag hade bra närspel när jag var liten också. Jag slog väldigt rakt. Andra rundan. Jag går på par till 16:e hålet. Och sen på 16:e kommer jag ihåg att jag ser så här TV4s jävla kamera. De är väl där och de är inte där och filmar, men de gör en jävla rapport, va. Det är säkert lokalnyheterna.
Steffo Törnqvist.
Nej, men det är någon jävla lokal grej. Det är någon gubbe som står där med skylten och jag är där på 17:10 och jag blir så nervös att jag håller på att smälla ihop. Jag ligger på par då den rundan. Jag leder med tre slag. Och jag spelar med han som är Sverigeetta då. Ja, på den tiden. Och jag bara det bara låser sig i huvudet. Jag tar upp en drive, jag bara topp den, alltså 100 meter. Jag är jättedum och ska slå en spon från ruff. Det bara låser sig i huvudet. Jag gör dubbel på 17 och på 18 är det så här, jag måste bara jag kan inte andas nästan. Och den idioten jag spelar med då, alltså jag hade så gärna velat outa hans namn här nu, men jag ska hålla mig.
Ja.
Han säger på 18:10, jag slår inte ut i skogen här nu.
Gjorde han det?
Ja, han som ligger tvåa säger så till mig på 10.
Oh, men det var han som var ettan eller?
Ja, exakt. Ja. Han säger det till mig, så jag slicer ut driven i tjockruff. Alltså vi snackar upp knähög tjockruff. Det har ju låst i huvudet för länge sedan. Så jag tar en träsju från tjockruffen och slår rakt in i träd framför mig. Ja. Ja. Ta mig fram till grinbunken. Ja, sen så lägger jag i alla fall bunkerslaget till en meter.
Ja.
Sen, sen är det ju folk runt hela green i en sån som står runt hela greenen och tar emot oss när vi går in. Så gör jag en sån hästsko ut.
En lip
missar särspelet med 1 och kommer 3. Jag tappade 4 slag sista 2. Det tog mig fan 3-4-5 år att komma tillbaka.
Ja, ja. Jag kollar ju mycket på golf, Johar.
Ja, du kollar mycket golf.
Alltså jag kan lätt komma hem en torsdags eftermiddag efter jobbet och sätta på golfan. Bara,
du gör allt för att inte träna. Du spelar och kollar.
Ja, spelar och kollar. Absolut, tycker det är kanon. Alltså verkligen, jag älskar att kolla golf. Mm. Och något jag har lagt märke till som det inte pratas nog om.
Ja, ja. Vad är det?
Det är pre-shot-rutinen.
Aha, okej. Okay. Yes,
men först, innan du liksom din hjärna börjar gå i högvarv och sådär,
va? Nu är den igång här.
Har du wedgeat sen sist?
Ja, just det. Jo, jag har wedgeat sen sist. Ja, men jag har varit upp. Jo, absolut. Jag har wedgeat en hel del faktiskt.
Du snackade ju tidigare om att du har börjat sätta korgarna 10-20-30.
Ja.
Är det nu du börjar liksom öka avståndet?
Nej, vet du vad jag gjort? Nej, utan nu har jag varit uppe faktiskt och stått i ruffen på kanten av övningsområdet och chip. Batt från ruff nu har jag börjat göra.
Ja, okej.
Jajamän. Så att jag har liksom, nu har jag hittat chippen också.
Så att allting går liksom ner till att du vill träna närmare flagg.
Ja, exakt, så är det. Och nu har jag också börjat ta in gräs då. Alltså stå på, inte på matta längre.
Och utan... det till andra sidan Hallandsåsen än, eller?
Nej, jag har inte gjort det än, men ja, det är kanske nästa grej. Ja,
du vet, alltid liksom. När man kollar nu på men... vårkanten så ser man att banorna är öppna liksom. Mm. Då är det otroligt många barn som öppnar i Skåne alltid.
Ja, det är det. Ja. Det är en jävla grej där alltså.
Men vi ska snacka pre-shot-rutin idag.
Ja.
Och jag har en tanke kring detta då, va?
Ja, det är sällan jag hör ordet pre-shot-rutin. Det är väldigt bra att du använder det. För jag måste bara säga, först och främst, jag tänker alltid, i mitt huvud så har vi kallat det för rutinen. Ah, men rutinen är ju större än så.
Ja.
Du är inne nu och vill bena ner det till pre-shot-rutinen. Det du gör innan du slår bollen. Puff.
Puff, ja, exakt. Du vet, för, det här 20 sekunder till 60 sekunders glappet.
Exakt, men för rutinen för mig annars. Alltså, det är jättebra att säga det. För ibland kan det vara, vad är det för rutin innan du går ut och spelar en runda? Eller vad är det för rutin på detta? Och, här vill jag bara belägga en jättesnabb grej innan vi går in på pre-shot-rutin. Och det är att jag tycker det är nästan skitsamma om du hinner slå 50 bollar på rangen innan. Jag tycker den enda rutinen du bör ha innan du går ut och spelar golf, det är att känna hastigheten på greenerna innan du går ut och sen värma upp kroppen. Du behöver inte slå slagen innan. Känn på puttgreenerna, och sen så ska man också ha med sig då inför säsongen här nu. Om en bana är satt upp på rätt sätt så är alltid övningsgreenerna lite snabbare än banan för de är upptrampade.
Ah.
Ja, så det är en sån grej. Så känn in greenhastigheten, var medveten om det när man går ut. Då har du en god grej med dig.
Ja, men bra spaning.
Men jag vill bara få den sagt, för där börjar mitt huvud när jag tänker på rutin.
Men
nu har jag fått reda ut det och nu kan jag... Vad har du för...
Nej, men alltså jag tänker ju när vi är... När vi står bredvid tee, ställt ner bagen och går upp på tee för att slå slaget. Yes. Vad händer innan? Och då undrar jag, alltså den stora frågan här är, vad är grejen med en pre-shot-rutin?
Okej, shit. Du tar mig lite på sängen här. Nej, men jag... Eller på pottan, säger man kanske. Jag vet inte. Ja, nej, men jag har
inte... Ta dig på sängen.
Nej, men jag... Vad säger man då?
Ja, det kan
tagen
man...
på sängen.
Ja, tagen på sängen.
Ja, säger man då?
Jag vet inte.
Ja. Nej. Tagen på pottan. Nej, men jag... Okej. Okay. Grejen med en pre-shot-rutin är ju att du ska kunna hitta någon typ av bubbla att gå in i. Okay. Väldigt mycket i det. Alltså du ska hitta en trygghet. Och jag har sagt innan, vi snackade om gubb sist ju. Mm. Vi snackade om sikte, vi snackade om allt möjligt. Okej, okay, men vi ska ha ett konsekvenstänk. Eller nej, ett konsekvent tänk.
Just det.
Det ska vara återkommande. Så rutinen ska vara, du vet Stefan Holm.
Ja.
Ja, han, när ja. Han höjdhoppar. Han har ju en rutin.
Ja, ja. Spottar inte han i händerna?
Jo, så här, går fram, tar sig och i huvudet blinkar typ 5 gånger, rycker i shortsen. Det är ju hans rutin. Ja, så och han går in i bubblan där. Och jag tycker det är viktigt att ha en bubbla, en trygghet där du alltid kan gå in i. Mm, den okay. är viktigt. Så okay. att då kan du utföra tuffa slag i pressade situationer. Alltid. Ja.
Okej.
Okay. Ja, det tror jag är en av de stora grejerna.
Det här är ju en jättebra start. Mm, yeah. Då har vi definierat liksom bubblan då. Det handlar om bubblan.
Bubblan är viktig i alla fall att få med.
Okej, okay, okej. Okay. Så bubblan, skulle man kunna säga att bubblan är att embracea?
Ja, jättemycket så. Och sen vill jag också säga att om vi spelar sällskapsgolf, jag kommer inte alltid behöva bubblan. Men för dig som är utomstående så ser alltid min rutin likadan ut.
Just det.
Ja, så att jag kan använda bubblan om jag behöver.
Ja.
Ja, men exakt, embracea är ett jättebra ämne. Du ska embracea slaget.
För att sen kunna kommitta.
Embracea utförandet, embracea förberedelserna. Jättebra liknelse. Bubblan är embraceandet.
Och när du då
bubblan
är
embraceandet.
Ja, bubblan är embraceandet.
Det är väldigt sant.
Ja, ja gött. Och sen när du väl är i den här bubblan så finns det så många olika sätt. Det finns så många olika bubblor. Är du med?
Ja, det gör det. Ja.
Det finns väldigt många olika takes på hur en pre-shot-rutin ser ut.
Ja, ja, precis. Du måste ha suttit och kollat på torspelare nu, kan jag tänka mig, och sett att de har olika rutiner, olika
exakt.
Bubblor kan jag tänka mig.
Exakt.
Ja.
Och då finns det allt från några som jag tänker mycket på, alltså någon som får väldigt mycket tid i tv är ju Justin Thomas.
Just det.
Ja. Han liksom lyfter alltid upp klubban liksom lite
ja,
bak, va?
Han, precis. Nu får man kanske uppmana alla att gå in och kolla på Justin Thomas, bara på YouTube kanske. Ja. Sådär. Men precis, han har ju en, han kollar sin takeaway. Han kör en titta bak som det kallas, va?
Ja.
Han lyfter upp klubban, tar den till P1 tror jag det heter, och tar lite höjd, första positionen.
Okej.
Okay. Ja, och följer med huvudet och känner starten i svingen. Det är okay. ganska vanlig grej. Daffner gör lite det.
Ja.
Du vet, wiggla lite. Många gör det. Stensson kör en liknande. Han trycker fram händerna.
Ja.
Det är en liknande grej, va?
Ja.
Ja, ja.
Så och det gör även Norén.
Norén gör det. Precis, lite den. Precis, men det där är faktiskt intressant. För det som Thomas gör där, det kallas också för en trigger.
Okay.
Vi blandat ihop detta, vi har inte gått in på rutinen nog när vi har nämnt den innan. Men en trigger är när du trycker på avknäpparen liksom.
Ja. Ja,
och det är det sista du gör innan du drar igång. Vi skojar om det att det var en tränare som knep ihop skinkorna 2 gånger innan.
Just det.
Ja, det är inte rutinen egentligen, det är triggern. Det är den som startar svingen.
Ah.
Så Thomas grej kanske är att han ställer upp sig, kommittar där då, drar bak en gång med huvud och klubba, känner, går tillbaka, sen kör han.
Just det.
Slaget kommer alltid efter det.
Ja, det gör det.
Det är triggern då, skulle jag kanske kalla. Eller ja, beroende, han kanske har en annan trigger med dra åt någonting. Men exakt.
Ja, okej.
Detalj att alla ska ha en trigger.
Alla ska ha en trigger.
Ja, så när du trycker på knappen, då åker svingen.
Just det.
Ja.
Just det. För också något man kan se, liksom, vi tar Alexander Norén som ett exempel. Lite som du sa, så lägger han fram händerna. Men det ser också ut, och där kanske man kan bli lite bortfintad som tittare, att han försöker överdriva svingspåret vänster.
Ja, han är väl, precis, han gillar ju att fejda.
Ja.
Ja, precis. Så han har väldigt lång sving, ligger väldigt mycket före med kroppen. Men precis, det är också en grej som många har gemensamt då, som är bra att belysa. För det är mycket det jag vill kanske prata om idag, att vad finns det för gemensamma nämnare i en rutin?
Ja.
Och han gör också ofta det. Jag tror Tiger är känd för detta, och jag ska inte säga att alla härmat honom. Men han gör det så påtagligt. Det är 2 lugna svingar. Du vet, många nybörjare amatörer, när man säger, de tar ofta att slå fulla slag.
Just det.
Ja, som de slår sitt slag innan. Det kan jag tycka okej på en putt, på en chip. Men så fort du går upp på wedge så längre, då ska du aldrig liksom slå så att det kan bli någon torva. Du ska hålla upp klubban i luften och få in känslan vad du vill utföra. Det är 2 lugna svingar i slow motion, kan man säga.
Bakom bollen eller?
Bakom bollen. generellt sett bakom bollen kanske, ja. Du kan stå vid bollen också om du har tagit fram ditt riktmärke då.
Ja.
Det finns ju många delar i rutinen. Två lugna, behärskade svingar för att hitta känslan för det kommande slaget. Känsla du letar.
För att
han gör det väldigt, jag ser det så himla mycket tydligt framför mig. Kolla också Alexander Norén i hans rutin.
Ja. Ja. För något man kan se också är ju när man är ute med polarna då, det skiljer sig väldigt mycket åt, men just det här med övningssvingar, mm. det kan ju vara en väldigt vanlig grej när du kanske har lite högre handikapp i början,
mm.
att du ska gå fram och så köra 2-3 övningssvingar innan.
Mm.
Är det bästa att göra så?
Nej, alltså jag tror att gamla skolan är ju lite trötta på de nya skolan som går upp och kör övningssvingarna. Alltså om du går till St. Andrews, de gamla fina golfklubbarna i världen, och du står och slår fulla övningssvingar på tee, då skickar de av dig, då får du åka hem igen. Du får inte övningssvinga på tee.
Nej, man får inte det.
Nej, eller? Det får du inte, för risk för att slå torver.
Ja,
ja, det ligger i vett och etikett, och du blir till och med hemskickad. Du kommer inte ut på St. Andrews om du står och slår övningssvingar.
Ja,
jag
okay.
vet folk som åkt dit, bokat starttid 6 månader innan, står på ettan, slår en full drive på ettan, ska göra, nudda gräset lite. Starten säger, ursäkta, ni får åka hem.
Ja, men det är faktiskt sant när ja. Du säger det. För jag har varit nere i Spanien och spelat till exempel på Torre Quebrada, mm. På Costa del Sol-kusten där,
mm.
Då var vi och spelade och då stod en starter där och sa till oss att ni får inte köra någon övningssving.
Ja, det är intressant i det. Sen är det också en grej som ligger i det. Om du slår fulla svingar, då kan du ibland känna, fasen, den här kändes bra.
Ja.
Ja, då kan du bli lite så här, det är inte bra att få en bra innan.
Nej.
Nej, det kanske är skönt att hålla på den tills träffen.
Och det är lite det här jag... Lite som är min spaning och det jag känner att jag själv hade kunnat förbättra med min golf.
Mm.
Det är liksom det här att, för att när man ser på de här proffsen och så vidare, så känns det lite som att de tänker, vad är det för slag jag ska göra?
Mm.
De känner efter, lite som du säger, att man står bakom bollen, känner känslan, va?
Mm.
Du planerar vad du liksom ska, vad ska du göra för något? Hur ser utförandet ut?
Mm.
Och så visualiserar du.
Mm.
Och det finns lite olika takes på det också. Ett exempel är Jason Day, som blundar innan.
Just det,
ja,
det gör han.
Och känner in, det har han gjort sedan länge då.
Ja, det gör han. Precis, han går bakom. Så tar han, blundar, samtidigt som han håller klubban med sin höger och drar upp sin vänsterhandske, va?
Ja.
Han håller vänsterhandsken lite upp. Alltså han har sitt handsktics,
ja,
samtidigt som han blundar och visualiserar innan han går fram och utför.
Ja.
Ja, det är en grej. Verkligen, Keegan Bradley kallades jag för på college.
Jaha.
Jag stod och hade så jäkla mycket tankar, så jag kunde gå fram och tillbaka och nästan hugga med huvudet. Jag kunde inte bestämma mig att gå fram riktigt.
Nej.
Så de skojade att jag kallades för Keegs. Jag hade svårt att kommitta det sista.
Just det.
Jag säger, hade jag haft en caddy, så då tror jag hade varit bättre. Då hade jag nog löst det. men man måste ju ta sig dit för att få den, så jag var ju inte nära egentligen.
Nej. Jag fattar vad du menar.
Men exakt, det är intressant, visualiseringen. Han blundar, det är sjukt också.
Och en annan sak som jag ser ofta, tills vi kommer till hur vi ska resonera kring hur man bygger upp en bra pre-shot-rutin, det är att man kan också se, nu har de publik ofta på tävlingarna, så kan man se att de har gjort sin pre-shot-rutin, de går fram, ska slå slaget, de har committat en brace, in i bubblan och hit och dit, va?
Mm.
Och så är det någon i publiken som säger någonting.
Mm.
Ja, då tar ju de om, men då tar de om hela rutinen. Är vi ute på banan och spelar, då är det bara att vi står kvar på exakt samma position och så pangar världen igen.
Det är två saker egentligen då. Två saker. Ett är ju att man har egentligen bara, beroende på lite vem du pratar med, men en tumregel är att du har bara 67 sekunder på dig att starta igång svingen från att du står över den.
Ah,
så
okay.
Om du står över bollen lite redo och gör en lilla wiggle, eller man säger, eller sådär, då har du ungefär 6 sekunder på dig tills det kan bli ett bra slag. Ja,
okay.
Då råkar du stå där för länge, då har du ju brutit din rutin. Då måste du gå iväg, göra om.
Ja.
Kommer alltid en miss när folk står för länge och tänker.
Ja.
Måste göra om. Måste göra om. Och detsamma om du blir avbruten i svingen, du måste göra om.
Ja, det är så vanligt att man hör och man har själv gjort bara, nej, jag visste att den skulle gå dit.
Ja. Nej, men rutinen är görviktig. Det är därför jag tycker också det är två saker man ska ta med sig på rangen när man övar rutin.
Mm.
Ett är ju att du måste, liksom tycker jag, lägga upp bollen på och sen ställa upp dig efter den.
Ja.
Är du med? Du ska liksom inte lägga bollen efter dig.
Nej.
Som folk kan göra annars.
Exakt.
Ja, du ställer upp dig så lägger du bollen rätt. Nej, du ska ställa upp dig efter bollen. Sen ska du gå iväg mellan varje slag på range för att öva det. Och sen tycker jag också att man bör ibland lägga mattan snett.
Ja.
Är du med? Så att du inte står efter linjerna på mattan hela tiden.
Nej,
målträning
precis.
Och gubbsträning, då kan mattan vara perfekt. Men sen kanske du vill vända mattan så att den är liksom triangelformad nästan.
Just det.
Ja, för då kan du få en annan känsla. Nu måste jag liksom verkligen anstränga mig i rutinen för att hamna rätt till bollen. Ja, så gå ifrån ofta när man tränar. Det kallas för, det är rutinträning.
Mm.
På rangen, det är jätteviktigt. Är det? Mm.
Ja. Att man inte missar den, menar du?
Ja, verkligen.
Nu har vi ju kommit fram till att det finns väldigt många olika pre-shot-rutiner. Och jag är faktiskt jättenyfiken på hur man hur bygger man sin egen pre-shot-rutin.
Ja. Alltså jag tänker så här, vi skulle ju kunna börja i änden att vi kan leka då, vad har alla duktiga för gemensamt?
Ja.
Är du med? Alltså, om vi säger då, vilka gemensamma nämnare kan vi hitta i alla torrutiner?
Mm.
Ja, så vi kan ju börja där då, om vi ska bygga vår egen.
Ja, absolut.
För de ser väldigt annorlunda ut, många rutiner, men de är väldigt lika när du bryter ner dem.
Ja.
Ja, väldigt ofta så kommer du, okej, jag kan dra hur jag tänkt min rutin när jag har rutintränat. Tagit fram min rutin med en tränare.
Ja,
ja.
Kör.
Det är så sjukt att man har gjort det.
Ja. Men många timmar alltid har du lagt på det?
Nej, men det är jag har nog kört 20 timmar rutin eller 50 timmar rutin eller sådär.
Aha.
Det har man säkert gjort. Ja. Så att om du ligger på banan, då vill du alltid gå fram till din boll ganska fort och förbereda dig medan de andra slår. Om du ska slå först, då vill ju du vara lite snabbare fram än dem. För du vill ju inte behöva stressa detta. Grejen är att jag skulle tro att från att du tar upp klubban i bägen, sen så brukar jag alltid säga att du tar man först och lägger ner klubban försiktigt vid bollen så du får en förståelse för vad du har för slag framför dig. Så du börjar alltid att ta upp klubban i bägen.
Ja.
Det kan vara lite fel klubba till och med, men du vill ändå lägga ner en klubba innan bollen för att känna vad som väntar. Ligger den tight? Är det blött? Ligger den tjockt? Ja, bla bla bla. Få en känsla, va? Sen efter det, då tänker jag att då kan man ju börja antingen innan eller efter. Man kan ta laserkikare, man kan ta klockan, man kan se 150 pinnar, man får en förståelse för avstånd, vind, dagsform, hinder. Till exempel, du vill inte vara lång, du vill inte vara höger, du skannar omgivningen. Så då bygger du upp en känsla snabbt där. Ja, nu ska jag slå 155 meter för att det är 10 meter i motvind. Så då gör jag det. Och så, alltså, du bygger upp ditt slag. Det är ingenting vi kan gå in på mer idag, tycker jag. De här faktorerna som du får ta hänsyn till. Utan det lär man sig med, ju mer du spelar. Efter du gjort det så tycker jag alla backar ifrån då. Och så står man bakom bollen, så bollen är mellan dig och flaggan. Där står många och svingar lite. Känner känslan. Känner du att du måste gå lite på högerfoten, då kan du låtsas att du svingar lite brant som Loreen, va?
Mm.
Är du med? Eller sådär. Så du får en känsla för det. Sen måste du hitta ett riktmärke. Det pratas inte nog om. Riktmärken är ju kanske ett brunt litet grässtrå, ett litet löv, en liten kant på en torva.
Vart är det här riktmärket?
3-4 decimeter fram kanske från bollen.
Ah, okay.
Så du har ett märke som är mellan bollen och flaggan.
Ja.
För du vill kunna gå upp där och känna att du har någonting att rikta in klubban mot.
Ja.
Ja, alltså du vill ha den känslan. Och då går man fram, och det här är viktigt. Det här är ganska coolt, det är många som har missat detta. Jag skulle hävda att de absolut flesta i världen, proffsen, de går upp och riktar upp då klubban mot riktmärket, mot målet, med höger hand och höger fot.
Ja, ja, det har jag sett.
Ja, även om du greppar klubban med vänstern överst, förlåt, den övre handen. För vänsterspelarna.
Mm. Mm.
Nu ska vi börja tänka på det lite mer.
Ta med dem också.
Ja, ta med dem också. Du tar ju alltid den övre handen och greppar klubban. Och sen går fram. Det kanske är det naturliga. Nej, du ska ha den undre handen på klubban. Ett, du öppnar upp kroppen lite mer mot målet om du använder den undre handen. Två är att om du har alltså din bakre fot och din nedre hand som håller i klubban, då kommer du hamna mer korrekt, för att det stora felet är att nästan alla hamnar för stängt.
Ja,
de hamnar för stängt med stansen när de har tagit och ställer upp sig. Det är väldigt få som hamnar för öppet. Så att bakre hand ned, bakre fot nedre hand, alltså höger fot och höger hand för en högerspelare, vänster fot, vänster hand för en vänsterspelare. Det är så du ska ställa upp dig. Den är viktig. Ja, kolla på Justin Thomas då.
Höger fot, höger hand.
Ja.
Så går du upp, som du placerar foten,
ja,
och handen först,
ja,
och sen
tar
du
ut
till
resten. Sen, ja, lägger, okay, du till resten.
Ja.
Ja, efter det så då går man in i det lite bekväma.
Ja, ja.
Då har du en förståelse för vad du ska göra, hur du ska göra det. Du har visualiserat, du har en riktning och du har ställt upp det ordentligt i bollen. Ja, efter det då handlar det om att göra det bekväm, kanske wiggla hur du gör det.
Är det här du har 6 sekunder på dig?
Ja, ja, det är här du har 6 sekunder på dig. Ja, tills du påbörjar svingen. Då har du kanske 5 sekunder på dig att wiggla, greja, rycka på axlarna och justera kalsongerna eller vad du nu vill göra. Vad som helst, får det kännas bekvämt. Och sen så ska du ta din trigger. Min trigger är, jag kan visa dig här. Om jag får din tumme, så kan jag greppa den en gång.
Mm.
Känner du, nu gör så, nu håller jag i din tumme.
Ja.
Och sen så när jag håller runt den så knäcker det en led i mitt finger.
Ja, just det.
Känner du det?
Ja,
ja. Ja, jag känner att när jag greppar klubban, då greppar jag till så att den här leden knäcks i mitt grepp.
Ja, okej.
Okay. Ja, och när den är knäckt, då åker svingen upp. Det är min trigger.
Okej.
Okay. Ja, så du måste göra det bekväm, hitta din trigger, triggern på, bestäm dig, kör slaget. Så allt detta bygger på att du måste embracea helheten för att committa precis när triggern utförs och sen slår du slaget.
Och
det, viktiga här är, som proffsen är så jävla bra på, det är att de kan committa beslut som är felaktiga, för ibland är de osäkra. De bara, vinden går runt.
Ja.
Exempelvis. Eller jag vet inte hur mycket nedför det är. Jag vet inte hur hård grinen är. De ibland tvingar sig kommitta till felaktiga beslut. Och det är det som en plus 3-handikappare skiljer från en 0-handikappare. De kan kommitta felaktiga beslut. Oj, nu var det mycket här. Där, hoppas
har
den gjorde dig lite klokare. Men där har vi vad jag skulle kalla er rutin.
Ja, för att jag tänker att en bra pre-shot-rutin, bra Bjarkholm, kan vara, alltså kan hjälpa till något oerhört för sista raden på skolkortet.
Det pratas inte nog om det.
Nej.
Sen tycker jag också att man alltid ska ha inställningen att om någon råkar göra ett ljud eller en rörelse och sådär, man kan aldrig skylla på det. För du ska ha en rutin som är så säker i din bubbla att du aldrig kan bli störd.
Nej.
Så om det är någon som stör dig, då är det ditt eget fel som blir störd. Så du kan aldrig vara arg på någon som stör dig. Det är en tumregel.
Där har man ju också hamnat i sådana bollar.
Ja.
Du pratar i baksvingen.
Nej. Prata på. Jag säger det. Prata på.
Ja.
Stör mig. Ju mer du stör mig, ju bättre blir jag, säger jag.
Kanske inte köra en båttuta liksom.
Nej.
Men där kring.
Fan vad intressant att du har tryckt upp rutinen. Det bygger ändå på en mogenhet. En mognad i ditt spel inför säsongen.
Jag tror verkligen att det är något jag ska ta med. Nej, men det här ska jag verkligen ta med mig och försöka jobba på. Jag tror att det här kan vara vägen ner till 2 då.
Mm.
Från 5. Jag tror att den lilla
0-9.
Jag tror att den lilla grejen kan hjälpa något oerhört alltså. Mm.
Jag skulle säga så här, du ska gärna hitta någon sorts grästid där du kan öva. Det är alltid gott på grästid och känna rutinen.
Ja.
När man övar in den så inte du på matta bara. Ja,
sen måste man, jag antar det också, för det kan ju vara svårt när man inte är skitduktig på golf, att också bibehålla rutinen. Alltså om du känner att du har en bra rutin och så funkar det, och sen så slår du ett dåligt slag och så funkar det inte, då måste du lita till din egen rutin trots det. Eller?
Så är det, och jag tror att det stora felet, vad som gör att folk halkar ifrån sin rutin, det är att de blir stressade. Till exempel om du har en 45-metare och du vill ta reda på långt ta till bunkern eller framkant, då kanske du måste stega upp.
Just det.
Ibland. Ja, men då får du liksom vara smart och stega på sidan medan de andra slår och sådär.
Ja.
Man får liksom förbereda sin rutin, för att när det är din tur,
då
skulle jag säga att då är det 30-45 sekunder tills bollen ska vara slagen.
Ja,
ja, så allt annat över den här halvminuten, det får du göra medan de andra slår.
Ja, just det.
Ja, så det är det som du har varit inne och sagt, jäkla mycket tid man kan spara på green.
Ja.
Ja, för att du ska förbereda dig när de andra kör.
Ja. Och när vi är på green
för
så
blir folk stressade, då skiter sig rutinen och skiter sig slaget.
Ja.
Ja.
Och nu när vi är på green då, så måste vi bara avsluta den här lilla rutingrejen med kolla in Billy Horschels puttrutin. Okay. Så att han står kanske drygt så här 1,5 meter ifrån bollen. Mm. Mm. Och sen så tar han högerfoten fram. Mm. Sen flyttar han fram vänstern. Och sen flyttar han fram högern. Och buff, och så slår han.
Okej, okay. Den har jag inte tänkt på. Nej. Det där, jag älskar egna rutiner.
Det går så jäkla fort. Alltså.
Än en gång, alltså, jag säger så här då. Det enda jag tycker man verkligen ska ha med sig från det jag sagt, som en gemensam nämnare, de flesta går fram då för högerspelare, höger hand, höger fot, och sen ställer upp sig.
Just det.
Resten tycker jag nästan kan vara personligt.
Ja, ja. Men det är bra att få liksom en ryggrad i hur vi ska tänka.
Exakt, bygg på det.
Känns det bra det här? Tog du med dig någonting av detta, Johan?
Ja, jo, men det är, jag tycker det är kul att säga det, för det har inte pratats nog om rutin i liksom amatörgolfsyfte, och jag tycker också, om man inte tränar golf, då kan man åtminstone göra fel och se bra ut. Och få lite konsekvenser i det. Rutinen är jätteviktig. Jag tycker det är de här grejerna som är så roliga, för att de är väldigt lätta att återupprepa. Det är egentligen ingen teknik det bygger på, och det skapar en trygghet med det du har.
Ja.
Jag tror att man kan komma jättelångt på att jobba runt alla de här grejerna.
Ja, otroligt.
Och det är ingen som går till en tränare och övar rutin heller.
Nej.
För att om du inte är medveten om den, så kräver den ju liksom så fruktansvärt mycket träning för att den ska komma utan att du är medveten på den.
Just det.
Ja, du, shit, stort ämne här alltså.
Ja, det är stort ämne.
Men vi får till rutinavsnitt sen.
Ja, rutin två. Vi har ju, vi ska ju vara med på karnevalen, hör jag på att säga.
Ja.
Mässan i Lundsbrunn.
Jajamän.
Lundsbrunn. Mm.
Lundsbrunn, ja.
Så vi har en liten tävling igång, Uprunning. Ja. Så in och kika på den.
Kika på vår Instagram, ja.
Golftugget.
Ja. Just det, vi låter ut ett spa-paket.
Återigen, kom dit och kolla lite golf, embracea, känn och kläm på nyheterna kanske.
Mm.
Eller bara vara där och umgås med likasinnade.
Mm. Fan vad roligt alltså.
Jag har sett också på Instagram att det kommer in mer och mer bullebärsbilder, och jag måste bara säga att jag blir otroligt varm.
Mm. Du är så himla glad och stolt där. Bullebärs funkar även utanför banan.
Den nya skolan finns liksom. Den finns där ute, ligger och pyr.
Jag har inte så mycket att komma till när någon skickar in en bild när de sitter och dricker bärs och äter bulle framför golfen. På någon vardagskväll. Så
nej,
där. Nu tar jag en bärs och bulle. Ja. Det är inte samma att ta en kaffe och en korv där.
Nej, det är inte.
det är inte samma. Det är inte samma känsla riktigt.
Tack för att ni har lyssnat idag, hörni. Se fram emot att ha er tillbaka nästa fredag. Mm. Tills dess, ha en riktigt god helg nu.
Ha en fantastisk fredag och helg nu. Hej.
Säger vi. Hej.
En poddproduktion av Fredag.